Välkomna till dagens podcast. Idag ska vi prata lite om snällismen, kan man säga. Varför det verkar gå lite skevt i samhället. Och anledningen till att vi vill prata om det här idag var för att det kommer en artikel i Expressen om skolan och psykologiska teorier om att man inte ska säga nej till barn. Och varför vi tänker att detta är ett bra tecken och en bra ingångspunkt för att förklara vad det är som håller på att gå skevt i hela det västerländska samhället. Jag tänker att jag kan läsa lite från den här artikeln i Expressen. Och det är alltså en artikel som heter Hela Sverige lider av konflikträdsla av Anna Dahlberg. Och där pratar man om att i veckan var det en lärare som blev av med jobbet efter att han har tagit en elev i armen för att visa ut välkommande i klassrummet. Och det var för att eleven vägrade lämna ifrån sig sin surfplatta trots upprepade tillsägningar. Och när läraren då försökte stoppa eleven och ta ifrån honom surfplattan så blev läraren mordhotad. Och istället för att få någon slags stöd från skolan och arbetsgivaren så blev läraren avstängd. Och det är för att läraren inte hade agerat med det som kallas för lågaffektivt bemötande. Som är den nya sån här populära innetermen bland Högskoleverket och Skolverket i Sverige. Och vad är då lågaffektivt bemötande? Jo, i en intervju med SVT så förklarar metodens mest kända förespråkare, psykologen Bo Helgskov Elven, att det funkar inte att säga ifrån. Utan om en elev vägrar lämna ifrån sig till exempel sin iPad eller blir högljudd och kanske våldsam, så börjar läraren istället svara, då tar vi 5 minuter till och sen lägger du den ifrån dig. Om inte det funkar heller så ska läraren då erbjuda ytterligare 5 minuter eller att eleven kan gå och sätta sig någon annanstans med paddan. Alltså, du får inte säga, du får inte ha den där, utan det ska vara en sån här treåringsnivå. Ja, men om 5 minuter så stänger vi av och så går vi och lägger oss. Och om det, eleven då, eller barnet säger nej, så säger man okej, 5 minuter till. Ja, 5 minuter till. Ja, okej. Sätt dig med paddan då, men sätt dig så att du inte stör de andra. Okej, du vill störa de andra också. Okej, men försök att inte störa alla i hela klassen. Okej, du vill störa alla i hela klassen. Ja, men det går väl fint då. Eller vad är det liksom?
Den tekniska termen för det här är att agera efterblivet.
Just det. Alltså det här gör ju att du lär ju barn och ungdomar att bryta mot normer och regler belönas.
Yes, alltså, det är ett enormt problem.
Ja, för det du säger här är att om du får en order, lägg undan den där, och du säger nej, så får det konsekvenser att du får som du vill.
Yes.
Och varför ska då någon någonsin följa några regler om regeln bara är att säga nej till? Och den som då går emot dig i ditt nej-sägande, den personen får problem.
Då är då... Ja, du har helt rätt i det där. Och därför så har vi trots åldern i Sverige.
Ja, och den här skolan då, den har ju liksom åkt ner. Det var en skola då som skulle implementera det här, precis som alla andra skolor skulle. Och det slutade med total anarki. Det var slagsmål i korridorerna. Det var ingen som liksom uppförde sig på lektionerna. Lärarna liksom ville knappt gå på jobbet. Total kaos och anarki. Och sen kom det in en rektor senare, och det här var en annan skola, som styrde upp helt enkelt. Och då blev det bra.
Yes.
Och Skolverket svarade då med att felet var inte den här lågaffektivt bemötande teorin, utan felet var att man hade implementerat det på fel sätt.
Nej, det var faktiskt han, Bo Helgskog, som påstod detta, inte Skolverket. Skolverket lägger sig inte i det här, vilket är helt vansinnigt.
Ja.
Den övervakande myndigheten för hur skolan drivs bryr sig inte.
Nej, så här har vi då en forskare som, när hans tes blir motbevisad, alltså det här fungerar inte i verkligheten, gör den klassiska, ja men det var inte riktig kommunism, som liksom försvarsargumentet till varför hela hans teori fallerade i mötet med verkligheten.
Ja, men det här är ju standard. Det är par for the course, som det heter på ren engelska. Men, alltså, vi ser ju det här överallt just nu. Så fort någonting kommer ut ur de svenska universiteten nu, så är det dynga. Det är ingen rigorös forskning på mycket längre. Det finns väl säkerligen några få tappra kämpar där ute som gör vettiga grejer fortfarande. Men majoriteten av det som kommer ut är ju dynga. Och det är ju den här frågan som ställs, varför ska vi skicka folk till universiteten när det liksom inte uppehålls rigorös vetenskaplig teori?
Ja, det är lite så här, det låter bra och det känns bra, så då måste det vara sant.
Det här är ju, alltså för det första så måste vi då kommentera Bo Helgeskog Elfvén, som ser ut som, vad hette Robert Gustafssons version av han som pysslar hemma.
Just
han ser precis ut som honom.
Det gör han faktiskt.
Och jag skulle enkelt kunna beskriva den här mannen som en manlig batikkärring. För han har en vit Stetson på sig med brunt band och vit kostym. Det är den manliga motsvarigheten till en batikkärring. Sen är han psykolog. Jag kan inte tänka mig att lågaffektivt fungerar bättre med vuxna människor än med barn.
Absolut, absolut. Alltså vuxna människor som kan resonera och kan förstå liksom att oj, nu gjorde jag någonting fel här. Om jag får 5 minuter på mig att tänka, gör om jag rätt. Mentaliteten.
Ja. Eller så kan man säga att det är en teori som bygger på guilt tripping. För idén är att du ska låta människan lugna ner sig, tänka efter och komma till att det du bad om var det korrekta saken att göra. Ja.
Det funkar ju för HR-avdelningar på de flesta vanliga arbetsplatser, såklart. Där du liksom, du känner som en idiot när du blev liksom, när du blev sagt att nu borde du kanske sluta göra så här. Och de flesta säger då, ja det var dumt, jag ska sluta göra det.
Yes. Men att sen ta det till barn som har en helt annan funktionalitet i hur saker och ting tolkas blir ju väldigt, väldigt fel. Nu ska jag säga här för det första, jag är ingen expert på barn. Barn luktar illa och jag håller mig borta från dem. Men jag kan i alla fall observera och jag kan dra slutsatser från min egen tid som barn.
Ja, samma här. Och så kan man ju se det i parallell med andra saker där man får mer idé om att barn ska kunna fatta vuxna beslut. Vi har ju hela könskorrektionsdebatten och transdebatten där man liksom ska kunna, där ett barn som är 7, 8, 9 år som känner sig som motsatt kön helt plötsligt ska liksom veta någonting om världen.
Ja.
Det finns en grund till att vi har 18-årsgräns för det mesta som har med myndighet att göra, som egentligen borde vara 20 eller kanske med 25.
Ja. Men det här är ju det känns som den här idén har växt fram i ett gott postmodernistiskt landskap.
Verkligen, alltså det har ju extremt tydliga präg av postmodernism. Men det är eftersom jag inte, för inte som jag drog den här kommunismliknelsen, att liksom när teorin inte fungerar så skyller man på allt annat än att teorin har fel.
Ja.
Utan det är en sån här icke-falsifierbar teori då, att om den inte fungerar så är det för att du har implementerat den fel.
Ja, han säger ju det själv i och för sig, att när han ska genomföra det här så kräver han att han ska vara där och jobba i 1,5 år med de som han ska genomföra det med. Men då är ju frågan, varför genomför skolorna det här om de inte gör det korrekt?
Ja, det är ju nästan som att de skulle ha blivit lagt press på att göra det här på något sätt.
Ja, eller så kan det vara så att han har ett seminarium, utbildar 5 lärare och sen när det går fel så säger han, ja men jag hade varit tvungen att vara där.
Jag såg att han tog betalt 50 000 för en föreläsning på en dag. Vilket i och för sig inte, alltså det låter mycket, men det är liksom inte, det är mycket, men det är liksom inte vansinnigt mycket på något sätt.
Det är en vanlig grifters gonna grift liksom, men ja, det är ett vanligt, en vanlig ledarskapskurs kan ju kosta upp till 30, 40, 50 000.
Ja, visst.
Det är liksom inget konstigt med det.
Nej, verkligen. Men det här med liksom tanken på att man inte får säga nej till barn, för det är nästan det handlar om här, som har kommit mer och mer också den här ner på dagisnivå där liksom du får absolut inte säga nej till dina barn.
Ja.
Det går ju liksom hand i hand med, och det går ju upp i vuxen ålder också, där man ska vara liksom det som jag kallar för snällismen då, att det är oss det är fel på, inte de andra. Om andra, alltså Turkiet, Sverige, NATO-debatten, om Turkiet är sura och arga och beter sig som barn på dagis, så är det vårt fel i Sverige. Inte att Turkiet är dumma i huvudet utan och liksom säger och gör massa irrationella saker med en diktator i spetsen, utan det är Sveriges fel för att vi liksom inte har lagt oss platta nog.
Det kan nog stämma. Alltså, jag, som vanligt så pekar ju min hand mot den kvinnliga delen av befolkningen och deras inflytande på hur policy utformas. Det här i grunden, det är en man som genomför det nu, eftersom vi är där, men det är ju en väldigt, Det är en väldigt batikkärring-idé det här. Det är den övergödda modern, alltså den kvävande modern. Liksom.
Ska vi gå in på lite det? För att jag pratade med min mor om det här problemet. Mm. Och problemet tillsammans, och hennes första go-to-reaktion var det är för att det saknas manliga förebilder för de här ungdomarna. Det var hennes första reaktion. De har inga manliga förebilder och därför så agerar de så här.
Ja, men det är ju generellt vedertaget att det är så.
Mm.
Det är ju alla som inte är transaktivister vet ju att den manliga förebilden är för att sätta gränserna i familjen. I en familj så har du en mor som är den mjuka, som tar hand om dem och så vidare. Och
sen empati, omsorg och så vidare och så vidare.
Nästan alla kulturer så tar de hand om båda barnen upp till 12-13. Mm. Och sen skiljer man på barnen där pojkarna går med männen och kvinnorna stannar hos kvinnorna. Och det är ju inte som att det kanske låter väldigt traditionalistiskt och grått och normistiskt. Och det, självklart, nu ska vi säga det här äckliga orden igen, det gäller inte för alla. Men generellt sett så är det här ett bra sätt att strukturera samhället på. Varför kan vi säga att det är ett bra sätt? Jo, för att alla av våra civilisationer som har överlevt och lämnat någonting till historien har visat sig vara strukturerade så här.
Ja, och det man kan säga är ju att det här med att ha manliga och kvinnliga förebilder, alltså kvinnorna generellt sett, eller det kvinnliga idealet, eller vad man ska kalla det för, är ju de som ger empati, omtanke, förståelse. Väldigt bra egenskaper att ha. Den manliga sidan ger struktur, ordning, reda, följa regler och så vidare och så vidare. Också extremt bra egenskaper att ha. Och du behöver liksom lite av bägge för att fungera optimalt som människa. Män som är liksom av naturen mer utåtagerande och behöver mer av liksom struktur, ordning och reda. För att det är så om naturen.
Ja, alltså, jag kan bara prata från egna erfarenheter i det här fallet. Med någon form av säkerhet i alla fall. Jag hade väldigt dåliga manliga förebilder i mitt liv. Väldigt dåliga. Och det ledde ju till enorma problem i hela min tonår och hela 20-åren och större delen av 30-åren. Mm. Och det faktum att jag nu har ett någorlunda bra relation med mig själv är ju för att jag har rätt ut allt det här och jobbat på det väldigt, väldigt mycket. Men om man inte har någon som utifrån som kan tala om för en och hjälpa en med det här så är det ju otroligt. Man blir ju verkligen satt i en fälla där man inte förstår varför det är så problematiskt att vara. Att bara vara är problematiskt liksom. Det är ju ingen som vill vara där. Självklart slår du ju sönder en iPad eller kastar en bänk eller slåss med dina kamrater. Om du liksom för det första inte gillar dig själv och för det andra kanske vill utagera och göra någonting som gör att du får uppmärksamhet. Du har ingen uppmärksamhet någon annanstans. Allt det här är ju vedertaget, typiskt, grundläggande. Ja. Alltså alla vet det här innerst inne. Och ändå så håller skolan på med någonting som går tvärt emot med det här.
Ja, och generellt sett kan man säga att unga killar som vill ha uppmärksamhet, de slåss. Unga tjejer som vill ha uppmärksamhet bedriver självskadebeteende.
Absolut, alltså självskadebeteende är ju den kvinnliga versionen av det hela. Och det är väldigt, väldigt synd om dem också.
Mm.
Men att se unga män som förstör sina liv genom alkohol, genom brottslighet, droger, slagsmål, för mycket datorspelande, överätande. Det finns massa sätt då, som män på ett mer destruktivt sätt förstör. Alltså den manliga destruktiviteten är mer synlig än den kvinnliga.
Absolut, absolut är det så.
Men den kvinnliga destruktiviteten får mycket, mycket större uppmärksamhet i samhället än mannen.
Absolut, särskilt för att en man som är deprimerad kan fortfarande vara väldigt utåtagerande.
Absolut.
Ofta väldigt destruktiv och självdestruktiv samtidigt. Medan en kvinna som är deprimerad är inte alls lika extrovert i sin destruktivitet. Och därför så tänker man att hon hotade med att ta livet av sig. Vi måste ge henne hjälp. Medan en man som är deprimerad bara går och hänger sig.
Ja.
Och därför så syns inte det förrän det är för sent. Vilket gör att de som faktiskt borde få hjälp inte får det i tid.
Yes. Och det är därför oavsett om man har hur man gör i samhället så är det fler män. Det är väl, 75% av alla självmord är män?
Något sånt, jag tror till och med det är högre. Men det, och det, när vi pratar om manliga förebilder så behöver vi inte nödvändigtvis säga att man måste ha en far och en mor. Det är den enkla versionen, men då förutsätter ju det att fadern faktiskt har en fadersroll och modern har en modersroll och så vidare. Alltså en manlig förebild kan ju vara en tränare inom sport eller idrott. Det kan vara en bra lärare för den delen. Det är ofta så att det är den bästa, en väldigt bra manlig förebild. En bra lärare till exempel. Det kan vara en farbror, det kan vara en morbror, det kan vara kanske en kompis pappa för den delen. Alltså en manlig förebild behöver liksom inte nödvändigtvis vara just din pappa om det är så att den personen är frånvarande eller inte en bra förebild.
Nej, det är ju svårt alltså. Men problemet här är att det är inte riktigt så enkelt. En bra lärare räcker inte. Alltså det finns inte en chans att en bra lärare räcker. I idén med det här så är det ju att när man pratar om att det inte behöver vara fadern som är fadersfiguren utan att det kan steppa in folk från runt omkring. Det är oftast mycket, mycket närmare än så som behövs. Alltså som är en del av the community.
Mm.
Grannar, närboende, någon som kan vara en farbror eller sådana saker. Och säga vad man vill om det svenska samhället, men vi har nästan ingenting av det kvar i Sverige.
Nej, i USA har de ju mycket mer av det.
Yes. Och visst, om det är en coach, det är en sak liksom. Men hur länge har du en tränare liksom? En tränare tränar ju 12-årslaget, som tränar en 13-årslaget. Så
ja, absolut. År
kanske liksom.
Absolut. Det är annorlunda i USA där du har liksom det lokala samhället har the coach, eller vad man ska säga, han som hänger på ungdomsgården.
Mm.
Dessutom.
Så det här är ännu svårare i Sverige, för att vi har farmat ut familjen till staten, och staten som vanligt fallerar i sina åtaganden. Och i det här fallet åtaganden mot både unga kvinnor och unga män.
Ja, konceptet lokalsamhälle finns knappt i Sverige, skulle jag vilja påstå.
Nej. Och det vi ser här är att det är unga män som slåss. Men vad kommer hända med de unga kvinnorna som saknar fadersfigur? Vi vet ju det också. Det blir ju också ett enormt problem. Det är ju den här alltså depression, och det är självskadebeteende. Och
att gå in i dåliga relationer.
Exakt, för att återskapa den här relationen och så vidare. Och
precis,
så vidare.
Skaffa barn fast de inte borde, för de tror att ett barn och den kopplingen som de automatiskt magiskt ska få då med barnet ska lösa alla deras osäkerheter, ja, och problem.
Så det är både män och kvinnor som råkar väldigt illa ut av det här. Och skolan har ju gått från att vara en väldigt manligt auktoritär organisation till att nu vara en väldigt flummig kvinnlig organisation.
Mm. Och det är ju nu kvinnliga studenter.
Absolut. Ja, absolut. Mm. Kvinnliga studenter går mycket bättre i det här. Men gör de verkligen det? För när de växer upp och ska gå ut på relationsmarknaden och hitta sig en man, vad kommer hända då?
Ja, nej, de kommer inte hitta någon. För att,
om inte annat så kommer de hitta porrskadade mappet som inte kan fungera i någon relation.
Visst. Och det skulle sägas att bara för att kvinnor eller tjejer gör det bättre än killar i skolan så betyder inte det att tjejer gör det bra i skolan heller. För att ingen har det bra av att försöka plugga i en stökig miljö. Det säger sig självt. Om läraren inte vågar säga ifrån till eleven som är högre och kastar pappersflygplan så är det ingen som får lära sig någonting.
Det är inte sagt då att jag tycker man ska återinföra, sätta folk i bänkarna och ge dem en örfil så fort de öppnar käften. Liksom. Det är inte det jag är ute efter. Men någon form av auktoritet och ordning och reda måste det vara. Grejen är så här att du ser, jag ska dra en parallell till min industri, köket.
Mm.
Och i restaurangkök så har du den högsta koncentrationen av män med ADHD och dyslexi. Mm. Alltid. Och det spelar ingen roll om de kommer från Sverige eller någon annanstans. Alla nationer så hamnar männen där. Varför gör de det? Därför att ett kök har extremt auktoritär struktur. Du har en kökschef, du har en souschef, du har en chef där det är parti. Och sen kommer den vanliga kocken och sen kommer en kommi och sen har du diskar. Och det är så det är. Och om skit rullar ned, ja, nedåt i alla fall. Så om jag säger åt någon att göra något så går det ner till bästa och sen så är det någon som gör det. Men idén är det dock att om jag säger någonting så är det som gäller. Det, liksom, det finns ingen medbestämmande rätt i ett kök.
Nej.
Det finns alltid ett tillfälle där man lyssnar på människor, folk får ha sitt input, kommer med förslag och sen så säger man det. Men när det väl gäller och det är en otroligt stressig situation och man har 1000 människor som väntar på mat och någon just välte förrätten ut på golvet. Då blir det liksom, det finns inte liksom en läge för en diskussion och ha någon power och lösa problemet tillsammans. Utan då är det, gäller det att ha raka, klara order och liksom, pup, nu gör vi så här, Och du ser ju samma sak med militären. Eller det, ja, det var så i militären i alla fall.
Ja, det var så. Och det var ju det som gjorde att militären, för det är ju beprövat över tusentals år att det är det som fungerar i strid. Vill du ha en chans att vinna så kan du inte ha demokratiskt ledarskap. Du har inte tid när kulorna eller pilarna eller flintyxorna viner att stå i grupp och diskutera sig fram till vad man ska göra. Utan då måste någon fatta ett beslut och alla andra måste bara lyda det, för annars dör folk.
Ja, nu är ju inte det lika drastiskt i ett kök, men effekten är ju lite detsamma. Och av någon anledning så ser vi alla de här människorna som aldrig någonsin har känt sig hemma någon annanstans eller kunnat ens fungera i en arbetsmiljö någon annanstans, blomma ut och bli fantastiskt, fantastiska kockar. Några av mina bästa har varit de värsta ADHD-ungarna du kan tänka dig. Sen så skolar man dem i 2 år och sen är de plötsligt djupt professionella, duktiga, duktiga kockar. Så det är liksom, det är fantastiskt. Och jag tror att, nu är det inte så att svenska skolan ska uppfostra barn, men jag tror att de gör det inte bättre för föräldrarna genom att göra sådana här saker.
Nej, och alltså, jag håller med, skolan ska inte uppfostra barn, men nu är det så att barnen är i skolans ägo, eller vad man ska kalla det för, i alla fall 8 timmar per dag, eller runt där kring. Så skolan har ju en enorm påverkan såklart på barnen, och där måste det finnas en dialog mellan skolan och föräldrarna. Till exempel, om en elev är utåtagerande, mobbande och så vidare, så måste skolan säga ifrån till föräldrarna, och föräldrarna måste ta det skolan säger på allvar. Så att man inte är så här, nej men mitt barn skulle aldrig göra något sånt. För det gagnar verkligen inte barnet. Såklart, när, om skolan kommer med en massa humflum så där, som att ja men ditt barn är genderfluid. För det sa han i, hon i ett klassrum här, så du måste gå och genomföra någon form av operation på ditt barn. Vi ska inte dra det så långt. Men alltså, om skolan eller dagis eller vad det är, säger att ditt barn är utåtagerande, ditt barn klarar inte av att sitta still och så vidare och så vidare. Då måste man gå med en dialog med skolan för att se, kan börja med introspektion såklart. Har vi gjort någonting? Är det så att vi liksom är naiva här? Och sen om man kommer fram till att nej, absolut inte, skolan helt fel, okej. Okay. Men där kan man åtminstone gå i en slags dialog med skolan då. Och se, ta fram alla fakta på bordet åtminstone. Jag tror det är säkert många föräldrar som är så här, nej men mitt barn skulle aldrig göra något sånt överhuvudtaget.
Nej, men å andra sidan så skulle jag vilja säga att många fäder i Sverige har tappat fädersrollen. Mm. Det är en av anledningarna till att det är så mycket utåtagerande barn, är ju även för att de som har fäder så är det liksom inga klara gränssättningar.
Nej, visst. Visst
är det så. För att citera Tom Papa.
Mm.
Att man gör ingenting. Man är både lite mamma och lite pappa.
Mm.
Och sen har man värdelösa bröst som inte kan hjälpa till. Liksom.
Ja, nej men, och det blir ju så. Alltså, om ett barn inte får lära sig rutin, regler och struktur hemifrån, så finns ju ingen grund till att de skulle följa några rutiner och regler i skolan.
Nej.
Särskilt inte om skolan inte sätter regler och rutiner överhuvudtaget. Och om de då inte får några, om föräldrarna bedriver sådana här, vi ska inte säga nej till våra barnföräldraskap, och sen i skolan så bedriver skolan att om barnet säger nej så gäller barnets regler, såklart kommer ju det leda till total katastrof, och det borde ju alla vettiga människor förstå. Så det märkliga här, det är väl inte så märkligt med tanke på hur världen ser ut, men det märkliga är ju att ingen verkar liksom lägga ihop 2 plus 2, att noll regler, noll förståelse för auktoritet, noll förståelse för att man måste faktiskt göra som andra säger någon gång ibland, leder till att folk inte gör som andra säger, även i vuxenvärlden. Och det innefattar också att inte följa lagarna, vilket normalt sett kallas för att bli kriminell.
Ja, det kommer skapa problem. Vi lägger ju, eller...
Det skapar redan problem.
Ni lägger grunden för era egna problem.
Ja.
Alltså,
ja.
Med era egna skattepengar. Det är det som är så skrattretande.
Ja, Och så det här med att det går ju upp, inte bara i åldrarna, men det går ju upp hela vägen upp i politiken. Där liksom svenska politiker är så otroligt tafatta. Så vi har ju pratat om Ulf Kristerssons, att han är masochist för att han liksom tycker om att bli liksom hunsad med.
Förnedrad av Socialdemokraterna.
Ja, ja, och det verkar ju fortsätta. Alltså den här, den nysittande regeringen nu är ju katastrof. Jag trodde ju att det fanns lite hopp i alla fall nu när vi fick en borgerlig regering, men maken till uruselhet. Alltså vika ner sig för Turkiet fullständigt. Och liksom kowtowa för dem. På grund av att en dansk bränner böcker i Sverige. Menar, och Sverige har ju redan gjort en massa eftergifter till Turkiet som man bara aldrig borde ha gjort. Och sen på det så fortsätter man med det här vansinniga påhittet med energi, med koldioxidneutralt stål uppe i norra Sverige. Där energiproduktionen för det är lika mycket som halva Sveriges totala produktion per dag. Och när de får frågor på hur ska ni liksom hitta 50% extra el magiskt, så säger de att det bara måste gå. Det är samma som det här. Ja, men den här modellen med liksom lågaffektivt bemötande fungerar inte. Jo, men det måste bara fungera.
Ja, men det där är ju... Det är ju en scam.
Mm.
De kommer säga att det måste bara gå. Och sen när det inte går så bara, oj, vi var visst tvungna att bygga ett oljekraftverk här. Annars så kan vi inte använda vår fina stålindustri. Ja. Det är ju det 400, som kommer hända.
400 miljarder skattekronor.
Ja.
Bara bortpissat.
Det är väl bra.
Ja, och men det går ju igen i allt det här.
Vet du vad? Det kunde varit värre. Du kunde ha bott i Sverige.
Ja, det är faktiskt sant. Jag kunde ha bott i Sverige. Beklagar till alla er som bor i Sverige. Jag beklagar för djupet av mitt hjärta. Nu ska jag säga att här i Norge så har ju Høyres ungdomsförbund, alltså motsvarande MUF, gått ut och sagt att de vill bygga en vindkraftspark på Holmenkollen. Så de borde ju inte få vara med i politiken de längre. Och Erna Solberg tycker att man ska bygga ut mer havsbaserad vindkraft. Och hon borde ju verkligen inte få bli statsminister heller. Så vi har ju lite av samma problem i Norge. Men det är inte alls på samma nivå. Verkligen inte. Och just den här totala snällismen som finns i Sverige, där liksom man har en idé om att det måste bara gå, trots för att all fakta visar motsatsen.
Men samma sak har ju gjorts med inom vårt rättsväsende.
Mm, visst.
Det är ju uppenbart att det inte fungerar. I alla andra länder så har man, om inte lika mycket procentuellt, så åtminstone faktiskt fler invandrare från Mellanöstern. Och bara i Sverige skjuts det och sprängs varje dag.
Ja, det är faktiskt väldigt märkligt.
Det är liksom, oavsett vad vi kan säga om Tyskland, så har ju Tyskland uppenbarligen lyckats bättre än Sverige. Och det är hemskt att säga det, att det är tyskarna som sitter på disciplinen. Vi vet alla vart det här leder.
Precis. Ja, men det går ju igen att man vill inte straffa vuxna heller. Man vill inte straffa någon. Man vill liksom, ja, man vill straffa dem som reagerar direkt. Alltså det är lågaffektivt bemötande i rättsväsendet också. Att istället för att få livstid pangbom för att du sköt någon, så får du liksom ett par år. Det är liksom där, ja men vänta 5 minuter och försök igen.
Ja, det är väl så man gör.
Ja, så det är liksom lågaffektivt bemötande mot grova kriminella, om de inte får guldbaggen då såklart.
Ja.
Och det verkar inte fungera. Det fungerar på vuxna, normalt funtade människor som har någonting att förlora och som har en hjärna som faktiskt i grund och botten tycker det är bra med regler. Men alla andra som inte gör det, så fungerar ju inte det här. Och de barnen som nu bemöts med lågaktivt bemötande, som har gått i genusdagis och aldrig fått höra ordet nej, kommer ju när de växer upp, om de blir kriminella, så fortsätter samma bemötande. De får även i vuxen ålder lära sig på ett typ direkt sätt att inte följa lagen ger inget egentligt straff heller. Alltså fördelarna väger upp för det, för att du tjänar så mycket pengar på att vara kriminell. Och i värsta fall så får du sitta på glassigt fängelse ett par månader.
Nej, du får åka till HBV-hem.
Ja, just det. Ja, precis.
De inte ens får beslag, som de skriver i artikeln, att de får inte ens beslagta ungdomarnas knivar, för det är privat ägodelar. Det är
helt sjukt. Så du börjar ju med liksom HVB-hem och sen fortsätter upp i vuxenvärlden. Och där får du liksom knappt några straff heller. Och om du får sitta inne ett par år, så sitter du på ett ganska mjukt och skönt fängelse där du liksom kan baka chokladkakor och titta på tv.
Mm-hmm.
Så du får ju inga konsekvenser någonstans i hela kedjan på det här.
Nej. Det är väl så det ska vara.
Ja, och de som drabbas är ju i skolan, så är det de barn som faktiskt följer reglerna med i skolan för att lära sig. För att de får inte lära sig någonting, för att några bråkstakar förstör för alla. Sen kommer de upp i åldrarna lite grann till vuxen ålder. Där om en normal person som du och jag får liksom en prick på belastningsregistret, så förlorar man ju jobb och allt möjligt annat. Så för oss drabbar det ju faktiskt. Medan för de som redan är utanför, de skiter fullständigt i hur långt. Alltså ju längre deras rullerblad är, ju bättre är det ju för deras status i den kriminella världen.
Mm. Men inte bara det, utan det är ju den här grundläggande idén om att vi ska vara undvikande. Att samhället inte kan ställa krav på individen. Det blir ju otroligt problematiskt. Ja. Inga rättigheter utan skyldigheter är ju en av de grundläggande teserna.
Man skulle kunna tro det, men i Sverige och i hela postmodernismen så är det ju bara rättigheter, inga skyldigheter.
Ja. En av anledningarna till det känns det som är ju för att om man har skyldigheter så kan man inte vara ett offer.
Just det.
För då har man inte utfört sin del av samhällskontraktet och därför blir man ifråntagen sin andra del. Och har man liksom inga skyldigheter att uppnå till, så spelar det ingen roll vad man gör. Man kan alltid säga att det var någon annans fel.
Och på samma sätt som att vanliga civila blir utnyttjade av kriminella i samhället i Sverige, så blir ju Sverige som helhet utnyttjat av andra stater. Till exempel Turkiet då. Som nu fullständigt bara står och förnedringsrånar och kissar på Sverige som ligger ner. Och Sverige står...
Rånbögmörda.
Ja, men typ. Alltså som de här förnedringsrånen i Stockholms tunnelbana. Det är samma som händer med Sverige nu. Där Sverige ber om ursäkt för något som Sverige inte ens har gjort. Och som dessutom är lagligt i Sverige.
Helt vansinnigt. Alltså det finns ju en... Om man tittar på modern organisationsteori, så är det ju liksom idén om att jaga den som inte gör sitt jobb. Varför sysslar chefer så mycket tid med det?
Mm.
Det är för att om du har en person i en grupp som inte gör sitt jobb, så kommer det leda till att de fyra personerna som gör sitt jobb slutar att göra sitt jobb om du inte är på personen som inte gör sitt jobb.
Mm. Visst.
Och det här är ju en av anledningarna till varför hela den svenska kommunala och statliga organisationerna har kollapsat fullständigt. För det fanns ingen som satte några gränser, och det finns ingen som sätter några tuffa krav där. Och då finns det finns ingen anledning för en människa att excellera om ingen annan... Om det enda du behöver göra för att få din lön är att komma dit, varför ska någon excellera då? Då sätter folk in mindre och mindre och mindre, och när de ser att ingen blir straffad för att sätta in mindre, så slutar det med att ingenting händer.
Ja, alltså det är ju kommunismen igen då. De låtsas betala oss och vi låtsas arbeta.
Ja. Och tvärtom, i ett väl fungerande företag så är det chefens... Den andra delen i det här, det är ju att vi har så många människor som har blivit chefer utan att kunna chefa i det moderna samhället.
Visst.
För alla kan inte vara en ledare.
Nej.
Det finns väldigt få väldigt bra ledare.
Absolut.
Det är väldigt... Det är framförallt i Norge. Oj, oj, oj. Mellancheferna i Norge är fruktansvärda. Alltså.
Mm.
Maket inkompetent pack. Alltså. Fan. Mm.
Och, jag tror mycket av det har att göra med att du får jobb på ditt CV, inte på din kompetens.
Absolut. Det är viktigare med ett bra CV. Det kan jag säga. Min förra chef hade ett bra CV, men inte kompetent. Eller, hon var kompetent, men hon var inte bra på personal. Och om du ska vara översta chefen och ha hand om personalen, så måste du kunna vara bra på personalen. Mm. Om du har liksom ett helt gäng med människor som föraktar chefen aktivt. Mm. Alltså man behöver inte vara omtyckt, men man kan inte vara föraktad.
Nej. Let them hate me as long as they fear me.
Ja, precis. Det går helt fint. Men om det har gått så långt att folk inte bryr sig. Ja, jag kommer runt och tjafsar, så vad fan, jag bryr mig inte. Jag skiter i det liksom. För hon är dum i huvudet och vill ge mig sparken, så får jag göra det liksom.
Visst.
Eller aktivt motarbetar henne för att de tycker illa om henne. Mm. Vilket händer där också, vilket inte är bra. Och då kommer man som mellanchef i en jävligt kompromitterande situation.
Ja, ja.
Där man måste vara på människorna för att de gör någonting. Men man förstår varför de gör det.
Ja.
Då är det är där skillnaden, där man skiljer axeln från vetet. För man måste kunna hantera en sån situation också och kunna driva det vidare.
De bästa ledarna är ju... som i chefspositioner är ju de där folk faktiskt vill frivilligt följa ledaren. Det här med agera i chefens anda. Alltså om chefen är en förebild som folk både uppskattar och framförallt respekterar, så ja, gör folk med glädje det den personen säger, även om det kan vara tuffa uppgifter.
Absolut. Och det är och bara en sån sak som respekt gör en väldigt stor skillnad på hur folk beter sig.
Visst, visst är det så. Och det är samma, vi går tillbaka till det här med fadersgestalt igen då. Alltså om barnen inte har respekt för authorityn, alltså fadern i huset, läraren eller vad det var, varför ska man göra som den personen säger då?
Självklart ska man inte göra det. Alltså, det finns en anledning till varför punk alltid har varit en ungdomsgrej. Liksom. Fight the power. Gör revolution. Du måste göra en revolution mot auktoriteterna för att kunna hitta din egen plats i status, eller samhällspyramiden eller statuspyramiden, eller vad du nu vill göra.
Ja. Och jag håller med. Du fortsätter, förlåt.
Ja, och nu ser vi då, dagens ungdomar är inte punkare. Dagens ungdomar som ska revoltera mot samhället stödjer Donald Trump och röstar höger istället.
Faktiskt.
Då är helt jävla vansinnigt.
Och blir konservativa.
Ja.
Ja, verkligen. Och det som ska sägas då är att jag har inget problem med att barn och ungdomar försöker liksom bryta mot regler, försöker liksom testa gränser, för det man gör som barn. Skillnaden är, får du mothugg eller inte? Alltså jag gjorde massa saker som väl både är på gränsen och över gränsen när jag var liksom tonåring. Men det hör till. Det hör till att du ska göra lite revolution. Och sen åker du på en smäll när du går över gränsen förr senare förhoppningsvis. Och det visar dig att okej, hit men inte längre. Och då har du med dig det in i vuxenvärlden sen. Att okej, så här fungerar världen. Titta på djurriket, alltså i en vargflock. Alltså valparna leker och hoppar och biter och nafsar på de vuxna och har sig. Tills de vuxna har fått nog, och då ger de ett nyp tillbaka och säger nu är det nog.
Ja.
Och det handlar om överlevnad.
Absolut, och det handlar om att hitta sin roll i flocken. Ja. Om du tror att du är chef och sen plötsligt så kommer du i en situation där du inte är chef längre. Då blir det väldigt, väldigt problematiskt för dig, för då måste du liksom omfoga hela din världsbild. Och för ett barn är inte det lättaste.
Nej.
Alltså om de tror att om de säger nej så betyder det nej liksom, och det är liksom så, då gäller det liksom. Alltså hela världshistorien har ju varit i barnauppfostran, även om då kanske inte pappa, mamman eller pappan gjorde det, så fanns det alltid någon som när ungarna sprang och skrek för mycket så ställde de sig upp och sa bara, nu håller ni käften.
Sitt ner
och håll käften.
Ja.
Och förr fanns det ju det alltid, jag säger inte att man ska slå barn, men förr fanns alltid
hotet om våld.
Eller i alla fall någonting. Nu om jag ställer mig upp, om det är något jävla unge som far runt på tåget och bara skriker och jag ställer mig upp och säger att de håller käften, så kommer morsan och börjar käfta på mig.
Ja, visst.
Vilket också är självmord. Varför kommer kvinnor och börjar skrika på en stor man? Har de ingen som helst självbevarelsedrift eller?
Nej, hade det inte varit lagar och regler, eller om du hade varit en sån som har växt upp i ett samhälle där du vet att du inte behöver följa lagar och reglerna, så hade hon legat väldigt pyrt till.
Ja.
Och det finns ju en risk att det är det vi kommer se. Alltså, om en generation eller två, att vi kan se ett totalt sammanbrott av lagar och regler i samhället.
Ja, ska vi prata lite om det här som vi diskuterade för ett tag sedan i privat? Nämligen idén om might makes right.
Ja, det kan vi ta en liten vända på faktiskt.
Jag tror att effekten av det här kommer leda till det. Det är den som tar sig makten de facto. Nu har vi ju ett ordnat samhälle där liksom strukturen går uppifrån och ner. Och det är inte den som är fysiskt starkast eller någonting sånt.
Makten sitter i jobbtiteln, eller vad man ska säga.
Ja, men det är det jag menar. Jag tycker att det här har lyckats upp, för makten sitter inte i jobbtiteln längre.
Nej.
Det är liksom, om din chef säger åt dig att göra någonting, så finns det en ganska god chans att om du skiter i det så händer ingenting.
Ja, absolut. LAS-lagar och så vidare gör att du knappast får sparken heller.
Nej. Och om jag har en lat anställd som inte gör det han ska, så måste jag ge honom väldigt specifika order, och sen måste han vägra de specifika orderna medan jag är där på plats.
Och de specifika orderna måste dessutom vara rimliga, och de måste vara innanför hans arbetsuppgifter och så vidare, och mobbing och bla bla bla.
Så det finns ju hela det är maktstrukturen i samhället, om vi ska säga den så. Om vi nu inte ska tala om att allting handlar om olika makter, för då är vi ju postmodernister, men bara observera hur saker och ting fungerar, så har det verkligen luktats upp. Och jag tror att det här kommer leda till en generation där att den som tar sig makten kommer kunna gå framåt väldigt, väldigt hårt. Och jag tror också att den samhällssynen på det kommer att ändras. Så att nu är det väldigt fult att ta steget fram och ta makten. Mm, det är bland det sämsta du kan göra i liksom, för alla ska vara offer. Liksom. Och den som tar makten är inte ett offer. Jag tror det här kommer svänga. Jag ser det som en självklar sak att i det här så kommer det stega fram några väldigt, väldigt starka människor och gå framåt hårt.
Det är ju en överlevnadsinstinkt, och vi glömmer gärna att vi människor faktiskt biologiskt fortfarande är djur. Alltså vi är inte så, det är inte så många hundratusen år sedan vi var apor. Och liksom i jordens totala historia så är det ett ögonblick. Och vi har fortfarande kvar extremt mycket av de instinkterna som vi hade som djur. Alltså det här, en klassiker till exempel är ju om du blir hoppar till för att det liksom, en buske svajar till i vinden mitt i natten. Det är ju din överlevnadsinstinkt från det att du var djur på savannen i Afrika. Att det är bättre att reagera instinktivt och fly än att stå där och fundera på om det var ett lejon eller inte och sen blir du uppäten.
Absolut.
Och på grund av att din far och din farfar och din farfarsfar hade den här instinkten så har de överlevt. Och därför så sitter det fortfarande starkt i oss. Samma med en slags inbyggd inställning att det som fungerar bäst är när någon leder.
Ja.
Det är en flock och vi är flockdjur, överlever på att någon tar beslut och resten följer. Och, ja. eftersom den instinkten sitter så hårt så kommer det ju göra att när samhällskontraktet bryts ner, när folk börjar bli mer och mer rädda för sin egen överlevnads skull, alltså kriminalitet och sånt ökar mer och mer, du känner dig mer och mer otrygg, så kommer du mer och mer tydlig till en ledare som ordnar upp åt dig, som ska skydda. Godwins law tillbaka till Nazi-Tyskland, men det är liksom, det är tyvärr det som händer. När folket känner sig känner att liksom deras maslovianska behovspyramid är nedslagen i ruiner, det finns liksom inget hopp, ingen framtid, och de är rädda och oroliga för sin egen överlevnad, då ser de till någon som kan ge dem skydd, struktur, stabilitet och en väg framåt.
Ja, och jag tror att det kommer att komma någon sådan. Alltså,
ja, och en bra
vi trodde
ledare
ju att Större skulle vara det här i Norge, men ja, han precis. Visade sig vara tvärtom. Han
ja, hoppade totalt
på den maslowska
bakgrunden. Ja, ja, fullständigt. Och det som ska sägas är att en bra ledare behöver ju inte vara det som vi menar med moraliskt bra. Det är ju verkligen inte det. Och det kan ju leda till, alltså tyska folket överlevde ju inte mycket bättre under Hitler direkt i det långa loppet. Men på kort sikt så gick det väldigt bra. Alltså fram till innan man bestämde sig för att invadera Polen så gick det väldigt bra för tysk ekonomi allt. Eller tysk infrastruktur, tyst allt. Alltså allt blev bättre, vägen blev bättre, tågen blev bättre, industrin gick som tåget och så vidare och så vidare. Och sen gick det lite på sniskan och sen blev det inte så bra till slut.
Nej, alltså det är ju det. Men idén är ju också att alla diktatorer, det slutar ju nästan alltid med att deras länder ändrar upp i någon form av fruktansvärt korrupta bananrepubliker. Det är ju för att meritokratin försvinner.
Precis.
Och just nu så håller vi ju på att radera meritokrati.
Ja, verkligen. Och det är ju en stor skillnad på en naturlig ledare, en liksom stark ledare, en ledare som följer och en kompetent ledare.
Absolut, absolut. Ska bara på uppenbarligen, vad heter han? Göran Persson. Alla ja. följde Göran Persson. Vad just. Gjorde han som var bra för Sverige?
Barack Obama. Otroligt karismatisk, naturlig ledare.
Startade 7 krig och fick Nobels fredspris. Precis. Motherfucker! Som, ja. Så bra ledare hade jag också velat vara.
Ja, precis. Så det finns ju, och det, risken är ju att det är där vi hamnar om den här snällismen och godhetssignalerandet fortsätter. Alltså att vi har ju fortfarande chans, vi har fortfarande demokrati, vi har fortfarande yttrande och åsiktsfrihet, även om det håller på att snörpas in något fruktansvärt. Nej, med hela cancelkulturen så, och med nya lagar som kommer och även med EUs nya direktiv för dataövervakning så är ju yttrande åsiktsfriheten på väg ut.
Ja, ska vi ta en femminutare på Paulan och hans koranbränning eller?
Ja, vi tar det som avrundning.
Ja, när vi ändå var inne på yttrandefriheten tänker jag. Det är ju okej att göra det här i Sverige. Men jag tycker det är lite konstigt. Jag trodde faktiskt att muslimer var, att de fortfarande förväxlade islam med muslimer. För de gjorde ju det ett tag.
Mm.
To hell with islam var det ju någon som blev arresterad för att ha en t-shirt som det stod på.
Ja, just det.
Och det är ju väldigt konstigt. Är islam och muslimer samma sak? Nej, det är det absolut inte. Man måste kunna skilja på de två. Mm. En är en grupp människor som följer en politisk och religiös filosofi.
Ja, skilj på sak och person.
Ja, och det på ett sätt tycker jag det är bra att de låter att det har gått så långt att Paulan får bränna koraner. Fantastiskt att de tillåter det. Tycker jag att han gör rätt som gör det. Alltså, alla som inte är helt dumma i huvudet vet att folk som delar muslimska värderingar inte delar värderingarna med västerlandet. Inget konstigt med det. Det är ett fullständigt icke-diskuterbart statement. Liksom. Mm. Så är det. Det vet alla innerst inne. Men ändå så ska han hålla på och tjafsa om det. Liksom. Så det är, för i mina ögon så är det mest lite cringe det han håller på med. Om jag ska vara ärlig.
Mm.
Men så kommer då, vad heter han? Jimmy. Eller nej, det var väl inte Jimmy utan det var väl någon av de andra lirarna i SD. Ut och säger att vi ska förbjuda skändningen av den svenska flaggan. Och att vi ska förbjuda nedvärderande uttalanden om Sverige som nation.
Ja.
Och att inte skända den svenska flaggan, det kan jag gå med på. För det fanns en flagglag som...
Du får inte skända någon flagga.
Nej, men det fanns en flagglag förut som sa att man inte fick bränna just den svenska flaggan. Den svenska flaggan fick inte ligga på marken, den svenska flaggan. Mm. Det fanns massa regler för det. De tog bort den lagen sen. Så nu får man göra vad man vill. Mm. Men i grunden tyckte jag det var en bra lag. För den svenska flaggan är ju på något sätt nationens symbol.
Mm.
Och den ska behandlas därefter. Mm. Det kan man ju säga. Det behöver ju då inte... Alltså, jag har svårt att förlika det med mina idéer om yttrandefrihet och allting sånt. Men jag känner ändå någonstans där i finns det liksom en grundläggande idé om att kanske det inte är så dumt att ha en flagglag. Men jag vet inte, jag har inte tänkt riktigt färdigt med det här. Men det enda Jimmy skulle behöva göra är att klassificera svenskarna som en hotad folkgrupp.
Mm.
Så skulle han få igenom sin lag. Så vi har redan en lag som stödjer det här. Så nu har vänstersidan dragit igenom lagen om hets och folkgrupp. Vilket betyder att juridiskt sett så har de öppnat helt för att det Jimmy vill ha ska gå att göra. Varför lyssnar ingen på när vi säger att det inte är bra?
Mm. Ja, men det är igen. Alltså, vänstersidan öppnar upp för en massa problem i framtiden. Det är samma med att man i USA att man gav presidenten en massa extra makt. Och gör en massa startar krig och så vidare. Förr eller senare så kommer det här vända.
Yes, och då sitter Mitch McConnell och Donald Trump där.
Ja,
bakom
precis.
Bakom spakarna och sen går allt till helvete.
Och man ska ju, jag använder ju alltid en slags Godwin's law när jag liksom analyserar om jag tycker att politiskt beslut är bra eller inte. Jag tänker att om den här makten hade tillfallit en diktator, säg Hitler, hade jag fortfarande varit nöjd med det då? Till exempel, man pratar om liksom dataövervakning och sånt i EU nu, att man ska kunna läsa folks e-poster. Mm. Och folk säger, ja men den som inte gjort något olagligt hänger till att dölja. Nej, men tänk om det hade varit en Hitler-liknande regering som hade makten över det här då. Hade du fortfarande känt dig trygg i att staten kunde läsa alla dina e-poster?
Det var inte bara det. Alltså vi har en otroligt hård konservativ rörelse genom hela Europa. Vad säger att inte att i Polen så kommer man använda det här för att läsa homosexuellas e-mail och sen stoppa dem i fängelse?
Alltså, är det folk vill uppnå? Alltså det är så man måste tänka. Om din värsta meningsmotståndare hade haft makt, hade du fortfarande tyckt att det var en bra idé att han hade de här verktygen?
Vad tycker du om flagglagen?
Yes, jag är ju sån här yttrandefrihets... Alltså rent teoretiskt sett så är jag liksom yttrandefrihetsabsolutist på något sätt. Bortsett från att du får inte kränka andra människors liv, hälsa eller egendom med det. Eller hota att kränka. Alltså du får ju inte uppmuntra eller uppmana till våldsamheter eller andra saker som skulle kränka någons liv, hälsa eller egendom.
Ja.
Och gör du inte det så ska du få säga och tycka. Och tycka får du göra. Du får tycka precis vad du vill. Där du kan tycka att folk ska dö. Det har jag inget problem med. Du kan tycka det hur mycket du vill. Du får inte agera på allt av det. Får du uttrycka
att du tycker så? Jag tycker att alla judar borde dö.
Ja, det får du.
Däremot så får jag inte säga vi träffas på söndag på torget så dödar vi alla judar. Mm,
precis. Och du får inte heller säga, du får inte, alltså det är såklart en liksom sån här knivsägsfråga att du får ju uttrycka dina önskemål, men i det ögonblicket du uppmuntrar andra till att göra. Och det är ju jättesvårt att definiera vad betyder det då? För det är liksom den här uppmanade Donald Trump folk att storma kongressbyggnaden eller inte. Det gjorde han ju inte. Men alltså...
Ja, du menar att nu när han har kommit tillbaka till Twitter så ser man hans sista tweet där det står att du är
precis. Så det är ju en fin balansgång där. Men i grund och botten tycker jag att du ska få tycka vad du vill. Du ska få säga vad du tycker så länge som det inte aktivt uppmuntrar till kränkandet av andras liv, hälsa och egendom. Och då menar jag inte att du liksom använder fel pronomen på någon, utan jag menar mer, jag tycker att den personen borde dö och det vore fint om någon gick och tog livet av den personen. Där har du gått över gränsen.
Men det är väldigt ospecifikt sätt sak att säga. Jag tycker fint att det här borde ske. Det borde man säga.
Ja, alltså det finns ju därför man har ett rättssystem som förhoppningsvis då skulle kunna gå igenom och okay. Så liksom djuplåda i. Men jag förstår vad du säger och jag håller med. Det
är väldigt... Så är din åsikt är att man ska kunna skända den svenska flaggan hur mycket man vill?
Ja, jag tycker det, men det beror på i vilket syfte du gör det. Om du står och bränner den svenska flaggan och skriker död åt alla svenskar, då är det en ganska tydlig uppmuntring till att du ska göra det tydligt angrepp. Men om du däremot liksom råkar släpa flaggan i backen när du har tagit ner den från flaggstången och är på väg in och du inte orkar bära den ordentligt, det är inte samma sak.
Nej, det är absolut inte samma sak. Men att filma sig själv, torka sig i röven med den svenska flaggan.
Ja, men precis. Alltså det är intentionen bakom skulle jag säga som är det viktiga, inte nödvändigtvis handlingen i sig.
Mm-hmm.
Om du förstår vad jag menar.
Jag förstår vad du menar.
Och hur det där ska formuleras, jag är inte jurist, men det finns säkert någon bra formulering. Och jag blir med glädje överbevisad om det är någon som har liksom bra och goda argument. Och jag känner att jag har liksom inte 100% landat själv. Men kommer det bra nog argument som säger att jag har fel så lyssnar jag gärna på det.
Ja, det är väl okej.
Okay. Ja.
Jag har faktiskt en konspirationsteori.
Ja, kör. Vad kul.
Det är så här. Den här är lite wicked.
Mm-hmm.
Anledningen till att pressen, den här konspirationsteorin är dessutom väldigt, väldigt narcissistiskt centrerad på mig.
Oj, oj, oj.
För på senare tid så har jag märkt att jag börjar tycka att Donald Trump är mer och mer av en tönt.
Mm.
Och att jag blev irriterad när folk hackade på honom. Jag vet att många andra kände exakt som jag.
Mm.
Jag är helt övertygad om att någon betalade pressen för att skriva så många karaktärsmord på honom som möjligt och ljuga om allting. Så att människor skulle få den här tvärt emot reaktionen.
Ja, du tänker så det var en dubbelbluff.
Exakt, en dubbelironi ninja.
Oj,
det här
oj,
är en konspiration från långt ut på högerkanten. Som har då influerat media att göra det här mot Donald Trump så att han skulle kunna vinna valet. Det var en stor del därför Donald Trump vann valet.
Så du menar alltså att någon på högerflanken, Donald Trump-supporter, ska ha lobbyat pressen för att karaktärsmörda honom så att folk skulle proteströsta på Trump?
Ja, jag tror det. För effekten av att alla dessa hackade artiklar och när han var i media hela tiden var ju att man faktiskt ställde sig på hans sida. Och nu känner jag inte alls samma sak. Nu är det bara... väldigt dålig smak i munnen och en dum gammal gubbe liksom, uppenbarligen alltså han har enorm comedic timing, han är en fantastisk orator, men han är ju en narcissist och han tar ju inga bra beslut.
Nej, det är ju faktiskt helt sant. Och dessutom så tycker han om sina steaks extra well done.
Det är egentligen ett brott.
Det är faktiskt ett brott mot mänskligheten.
Mm-hmm. Ett riktigt brott.
Mm, faktiskt. Där skulle de, kunna där skulle de impeachat honom istället. Yes. Då hade de vunnit.
Yes.
Ja, men kul. Ni där ute som lyssnar, vi tar gärna emot feedback. Om det är så att ni har frågor eller liknande, så ställ det gärna så svarar vi. Är det så att ni är oeniga i det vi säger, eller eniga för den delen också, så skriv gärna det. Eller kontakta oss. Och är det så att ni har några tankar som skulle kunna göra att vi skulle ändra uppfattning, så kom gärna med det också. Vi ändrar gärna uppfattning, som ni säkert har märkt på det här laget, om vi bemöts med bra nog argument.
Yes. Tack för oss.
Tack för oss. Ha det.
Ha det.
Tack för att ni har lyssnat på dagens podcast. Har ni frågor så kan ni mejla oss på skäggetpodcast@gmail.com eller lämna en kommentar i kommentarsfälten på till exempel YouTube, Facebook eller andra sociala plattformar. På återseende.